Vi kan börja. Döda därför. Hur dödar man? Jo, man erkänner att det är fel. Man bekänner det som synd. Och man bryter med det. Erkänner, bekänner och bryter med det. Och då kan ni lägga märke till här. Döda därför era jordiska begär. Sexuell moral, omoral rättare sagt. Det är porneia på grekiska. Ni har det pornografi, bild av sköka. Och det betyder all sexuell gemenskap utanför äktenskapet egentligen. Det är egentligen det som, alltså sexuell utlevelse. Så egentligen är detta en oerhörd utmaning i vårt samhälle. Det betyder att det är en kallelse. Att även det sexuella, det är inte bara att följa sin lust. Utan det är någonting som är förlängningen av två människors kärlek i en trygg miljö av omsluten i kärlekens förbund. Och då är ju sexualiteten, det är väldigt viktigt, sexualiteten är ju Guds gåva. Men det är ju så att sexualiteten är ju, den är, i vårt samhälle, vi lever i ett så kallat permissivt samhälle. Så allt är ju i princip tillåtet. I stort sett om man inte blir avslöjad. Som riksdagsman till exempel. Men annars är allting tillåtet för väldigt många människor. Och vår tid har svårt att sätta någon gräns för detta. Och jag vill säga, då säger Bibeln så här. Det sexuella är en gåva, men det är också skadat av syndafallet. Det är en gåva, en skapelsegiven gåva. Och sen orenhet är tankelivet. Lusta, det ohämmade att säga ja. Till det jag vill göra som jag vet är fel. Ont begär lika så. Och så vi kan nöja oss med de sakerna. Det har att göra med den sexuella gemenskapen. Att det får leva på ett ansvarsfullt liv. Otrohet ingår ju i detta till exempel. Jag tror jag har berättat, Gunnar Elsta berättade om en man som en norsk förkunnare. Han berättade om en man som hade åkt på en konferens i sitt företag uppe i fjällen. Och där var de bodde i olika hytter. Han var fyrabarnsfar och så åkte de dit. Och så när han kom dit så träffade han en kvinna där och han blev blixtförälskad. Han kände det. Och då kom han fram till, han låg hela natten och tänkte på detta. Jag kommer inte att kunna stå emot det här. Tidigt på morgonen innan allt började så gick han till kursledaren och sa: Jag vill byta hytte. Så då bytte han stuga. För han insåg att är jag kvar här så kommer det att knäcka mitt äktenskap. Det här är lite drastiskt. Men jag vill bara illustrera det som ett exempel. Och det kan uppstå bindningar i olika situationer. Man ska vara medveten om det. Och där även i ett andligt sammanhang. Så man får alltid vara vaken för det på ett sunt sätt. Och inte rädd för närhet och så vidare, men man ska ändå vara vaken för detta. Tankelivet, vad fyller vi vårt liv med? Vilka ideal får vi? Hollywood, vad ger de oss för ideal? Hur mycket präglar det mig och oss? Det är en utmaning. Som Luther sa, du kan inte hindra fåglarna att flyga över ditt huvud, men du kan hindra dem att bygga bo på ditt huvud. Det kan vara bra att ha det som en tanke. Sen har vi girigheten. Det första var den sexuella biten. Och det är materialismen egentligen. Girigheten som är avgudadyrkan. Och jag har för mig att det grekiska ordet, jag ska bara se här. Jag tror att det betyder, norrmännen översätter det, girighet med havesyke. Harsjuka. Det är det här man vill samla på sig. Men det är ju ingen av er som är materialist, så jag kanske inte ska ta upp det. Vi är ju alla präglade av det, eller hur? Det är så lätt att tro att min lycka beror av hur mycket pengar jag har. Och visst, vi behöver pengar för hus och hem och familj och så vidare. Eller där vi mat och annat. Men om vi tror att pengar är nyckeln till lycka. Så kan jag säga att då är vi helt, enligt Bibeln, helt fel ute. Det är helt, pengarna kan inte ge oss den stora lyckan. Lägg märke till vad Paulus skriver i Efesierbrevet 4:28. Ni har säkert lagt märke till det, men då står det så här. Tjuven ska sluta stjäla. Det kanske inte gäller oss om vi inte skattefuskar och så. Och istället arbeta och göra nytta med sina händer. Ja, och varför då? Jo, så att han har något att dela med sig åt dem som behöver. Har ni märkt det? Så att han har något att dela med sig åt den som behöver. De tillgångar vi har fått, de har vi fått för vårt välbefinnande givetvis. Men vi har också fått dem för att kunna bistå andra. Det här är svårt i en materialistisk tid. Men avguderiet, det yttrar sig just i att man blir för upptagen av pengarna. John Wesley, han gick ju så långt så han sa att, jag tror han sa så här att om någon dör och har mer än 10 pund i tillgångar så har man syndat. Det var ju väldigt kraftigt sagt. Men jag säger inte att det var rätt att säga så, men jag menar att det är viktigt att tänka, hur mycket får pengarna makt över mig? Jesus dog på korset. Han hade kläderna kvar. Och det kastade man lott om. Det var allt han hade. Ingen har lämnat en större arv, ett större legacy som amerikanerna säger, än Jesus. Ingen har gjort det. Han hade bara en mantel. Det är lite fascinerande. Det var ingen gård och inget hus och ingenting han lämnade efter sig. Och nu menar jag inte att det är idealet att vi ska tänka så, ja, men jag får inte ha tillgångar. Det finns rika människor i Bibeln. Men vi är ansvariga för Gud att inte bli avgudadyrkare. Det är det kallelsen är. Så det är materialismen. Jag hoppas jag säger det här på rätt sätt. För jag tror att det är väldigt viktigt att komma rätt här. För vi kämpar alla med det. I ett översexualiserat samhälle och ett materialistiskt samhälle så präglar det oss mer än vi många gånger tror. Och så är det talet, vers 8-9. Det kunde lika väl varit sociala medier. Lägg bort allt detta. Vrede. Ohämmad vrede, alltså att man vräker ur sig ilska. Ondska, man säger elaka saker om andra. Förtal och fräckheter från er mun. Har ni varit i skolan så vet ni hur det låter. Har ni hört barnen hur de säger till varandra? Det är en skakande upplevelse. Ja, man kan höra konfirmander också när de inte vet att man är i närheten. Men tyvärr också när man är i närheten. Och vi vuxna. Så jag vill bara utmana oss på den punkten. Vad är det? Ljug inte för varandra. Ni har ju klätt av den gamla människan med hennes gärningar. Och klätt er i den nya människan som förnyas till rätt kunskap. Och blir, vadå? En avbild av sin skapare. Så poängen är så här. Nu är det så att nu har Jesus flyttat in här. Då är det den bilden som ska prägla oss och inte den här bilden. Och den bilden växer fram av att vi börjar att vila i att jag är ett kungabarn. Och så får mitt liv, mina tankar, mina böner bli en längtan efter att inte bara utveckla mig själv, utan utveckla mig själv så att jag lär mig att leva ett liv för Gud och för andra människor. Det är det som är den avgörande kallelsen. Vi kan ibland få en jargong. Vi kan ibland förtala varandra. Och jag tror att det är väldigt svåra gränser. Ibland måste man prata om saker som inte fungerar på en arbetsplats. Men man får alltid vara, eller i ett sammanhang. Men man får alltid vara varsam hur man pratar med varandra. Och det här får man vara en tillämpa efter sitt. Men det här är de tre områdena som Paulus nämner. Det är alltså den sexuella sidan, materialismen och talet. Lägg av det som var så helt utbrett i det samhället som de levde. Det fanns inga hämningar egentligen. Man kunde byta fru hur snabbt och enkelt som möjligt. Kvinnorna hade inte mycket chans att stå emot där om man inte var en väldigt rik kvinna som var lite friare, och det var väldigt få som var. Så att här är då lögnen är ju också en väldig fara, att man ljuger för sig själv men också att man ljuger för andra. Det betyder ju inte att man måste säga allt om sig själv till andra, men det är viktigt att man inte låter lögnen prägla det man berättar. för andra. Sen finns det saker man inte kan berätta för andra, och det måste vi ha respekt för. Det finns intima, personliga saker, privata saker som vi inte kallar det att dela med alla, utan kanske med någon enstaka, om vi är beredda till det. Så klä av dig den gamla människan och klä på dig den nya. Vers 10. Ni har klätt er i den nya människan som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare. Minns ni Mose? Han går upp på berget och umgås med Gud. Han kommer ner, hela ansiktet strålar och han får hänga för en duk framför ansiktet. För att de orkar inte med hans ljus. De blir rädda för att han lyser så. Man kan säga så här att det betyder att bli Guds avbild mer och mer. Vi är skapade till Guds avbild, men vi hittar tillbaka till dem vi ämnade att vara. Och i det ligger att vi är unika personligheter. Vi är inte kopior. Vi är kreativa och vi är original. Och det är det som är så en rikedom när vi möts, om man kan få vara sig själv. Och vi har olika klädstil, vi har olika sätt att tänka, olika sätt att vara. Men det målet gemensamt är, låt mig bli mer lik dig Jesus. Men man kan ha väldigt, väldigt olika tankar om vad som är viktigt, till exempel hur man möblerar eller hur man klär sig. Eller så. Och där får man hela tiden veta att jag är skapad som en unik varelse och det finns olika skikt inom mig som måste få rum. Ni kanske låter lite mycket prat kring det här, utan jag tror vi är skapade till Guds avbild. Låt oss ha det att det är, en människa är underbart skapad, fallen men dock underbart skapad. Den skaparkraft som finns är oerhörd. Ni kan ju bara höra, man kan höra en sång av, ja, jag som har hört mycket på rockmusik, så kan man höra en sång från en som egentligen helt borta från Gud, men man kan ändå höra det var skickligt gjort. Musiken kan vara skön. Man kommer inte ifrån att det är Gud som har gett oss de här gåvorna. Sen kan man försöka fördärva dem på olika sätt, men vi ska vara medvetna om det. Det är något unikt i detta. Så nu ska vi klä på oss den nya. Och vad innebär det? Jo, titta då här. Vad är vi kallade till? Klä er därför som Guds utvalda. Jag är utvald av Gud. Heliga och älskade. Alltså tänk vilken utgångspunkt. Helig, älskar, utvald. I innerlig barmhärtighet. En kristen ska präglas av barmhärtighet. Innerlig medkänsla stod det i den gamla översättningen. Jag minns att Per-Olof Sjögren, som var domprost i Göteborg, har skrivit en del böcker om bland annat en fantastisk bok om bönen som heter Böneskola. Men han berättade att om en finsk präst som under finska vinterkriget, de hade fyra söner och den tredje sonen hade, de tre var döda, men så dog den fjärde sonen och prästen skulle gå och säga detta. Prästen kommer dit och kan bara omfamna dem och de gråter tillsammans. Innerlig medkänsla. Att stå med den som lider tillsammans. Vänlighet, godhet står det, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Tålamod är långt till vrede, det ordet betyder långt till vrede. Det betyder att våga vänta på en människa, och det kan man behöva göra ibland i ett äktenskap till exempel, eller i en kristen gemenskap. Att ibland kan man inte bara köra på, utan man måste vänta in så att det får sjunka ner, det som vi har pratat om. Tålamod. Också tålamod med att jag kanske inte är färdig än, men jag strävar åt att bli en ny människa. Och sen i det här ligger vers 11 också. Här är inte längre grek eller jude, omskuren eller omskuren, barbar, skyt, slav eller fri, utan Kristus är allt och i alla. Det är att kunna se på människor med Jesu ögon. Jag har ibland tänkt på det, att när man möter människor som man har svårt för. Herre, ge mig din blick för den här människan. I handling vers 13-14 Ha överseende med varandra och förlåt varandra om ni har något att anklaga någon för. Och det här, ska jag säga, det är inte lätt. Jag kan säga det att man ibland får man be för sina fiender och man får låta det ligga på bordet framför Kristus och säga, det här är en kamp för mig, och så får det ligga där. Och man får nämna det gång på gång. Så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra. Det är bara när förlåtelsen sjunker i som in i oss som det här kan släppa. Men vi måste, här behöver vi samtal och omsorg och förbön för varandra. Människor kan såra oss utan att veta det. Människor kan såra oss medvetet. Och det kan lämna väldiga ärr i vårt inre. Och det måste vi ha respekt för, att det måste få ta tid att läka när en sån sak händer. Man kan tänka som en gemenskap, om ni tänker. Jag hörde om en församling i USA som var väldigt medelklassig. Så kom det en man som alla visste, han var en sån som drog på gatorna och gick barfota. Han var inte känd för att vara någon kristen, utan han stod i gathörnen och tiggde ibland. Men han drev omkring på stan och han var en lite nagel i ögat på folk. Så kommer han in i församlingen, alla sitter fint. Så kommer han in på en gudstjänst. Och så går han fram och så sätter han sig längst fram på golvet. Alla sitter ju i bänkarna. Och då reser sig en av de äldste, det här är en reformärt församling, presbyteriansk. Då reser sig en av de äldste och börjar gå fram. Och hela församlingen blir alldeles kall. Nu kommer han att skälla ut honom. Men han kommer fram och så sätter han sig bredvid honom. Och i det ligger en djup, djup barmhärtighet och omsorg. Att leva som kristen är ett liv i kärlek. Och egentligen är det som kännetecknar den kristna tron. Här nämns olika aspekter av det. Men det är det som vi är kallade till att göra. Vi är kallade att älska de människor som vi möter i vår vardag. Och vi är kallade att man ska, om en kristen, kunna säga, som någon uttryckte det, han har så varma ögon, eller hon har så varma ögon. Alltså, förstå mig rätt då. En omsorg om en människa. Jag tror att det är oerhört avgörande. Man sa ju de första kristna, ser de älskar varandra. När det var pest i Nordafrika, det var väl under Tertullianus, då var det de kristna som gick till dem som hade fått pesten. Det var de som hjälpte dem, och en del av dem strök med och dog. Men det var de som var där. Och ni kan se ibland när man får reportage, svensk TV är ganska dåliga på att ge det, men om man ser på BBC ibland så kan man se att väldigt många insatser görs av kyrkor. Människor som har en djup människokärlek. Det görs av andra också, så det är inte det. Så om jag då säger det, klä av dig den gamla människan och klä på dig den nya. Det betyder erkänna, bekänna och bryta med det som är fel. Några då praktiska tillämpningar. Det första är att om vi nu är kungabarn, så är det vi kallar det att vara tillsammans med Jesus. Att odla den gemenskapen. Sök det som är där ovan. Alltså vi kallar det till den gemenskapen. Det andra är att vi kallar det att klä av den gamla människan. Alltså odla den nya människan genom att vara med Jesus. Klä av den gamla människan. Bekänn. Ge inte rum för det. Jag minns en norsk förkunnare som var studentpräst när jag var ung. Så kom han och sa att han skulle gå från jobbet till jobbet varje dag. Och när han gick så gick han förbi en sån här tobaksaffär där det hängde lättklädda kvinnor. Och så stannade han alltid där och stod en stund. Han kom på att detta var inte så bra för honom. Det blev helt fel perspektiv på kvinnor och det blev helt fel perspektiv på deras äktenskap. Så han stannade till. Men då fick han en uppgörelse med Gud som sa att, och han kom fram till då, jag ska gå en annan väg till jobbet. För jag vill inte ge rum för den frestelsen. Idag så är ju det en frestelse som finns väldigt mycket i. Med ett klick så kan man vara ute på alla möjliga sidor. Men den gamla människan, man ska inte odla den. Jag mötte en präst, en förkunnare som heter John White. Han berättade att han sa så här att, ja, ibland blir det så att jag fastnar vid tvn. Mitt råd är, Gå fram till tvättstället, tvätta dig i ansiktet, slå av tv:n och gå ner och sätt dig. Ja, det är lite för enkelt kanske, men jag kan säga att jag märker att eftersom jag är så fruktansvärt fotbollsintresserad, det finns lägen när det här binder mig lite för mycket. Nu har jag gjort mig av med fotbollskanalerna och får se hur länge jag klarar det. Men jag tror att det kan vara, jag menar inte att det är fel, utan var och en får tänka, vad är min slutsats? Vad är det som binder mig i min vardag? Vad är det som hjälper mig att vara en människa som återspeglar Jesus och som ser andra människor? Och då har vi många intressen och det är bra. Vi ska inte frakta de intressena, men man får vara medveten när ett intresse tar överhanden så att det skymmer allt annat. Det tredje är tillhörighet till varandra. Här talas hela klä er. Hela tiden är det plural, andra person plural. Klä er. Kärleken, den binder ihop, den uppmuntrar och den befriar. Om en läm lider så lider alla de andra lämmarna med den. Står det i 1 Kor 12:26. Den binder oss samman och det har ni nog upplevt många gånger här med olika begravningar och annat, att ni har känt att ni hör samman. Men det är väldigt viktigt, vi behöver varann och vi får uppmuntra gemenskapen. Och det är viktigt att vårda den levande gemenskap som finns. Och sen har ni vers 16. Låt Kristi ord rikligt bo hos er. Med psalmer och visor, undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan. Och det har ju att ordet ska bo i oss. Och när ordet får bo i oss, då föder det lovsång, det föder gemenskap. Anden talar i ordet, men anden talar också genom att vi sjunger tillsammans. Och vi möts och vi tar emot från varandra. Och jag tror att här står ju också olika typer av sånger. Psalmer, hymner och andliga sånger. Och sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan. Det kan vara... ordet är den stora navigationsinstrumentet. Men vi behöver få leva i lovsång, i sånger, undervisande sånger och psalmer som hjälper oss att fokusera på Gud, men också det lyfter vår blick och påminner oss om nåden. Så sång och psalm, alltså det är inte så många av de andra religionerna som har, alltså i den kristna tron så är ju lovsången ljuder ju. Det är ju alldeles oerhört, det kan yttra sig på olika sätt, men den ljuder. Och det är något oerhört. Och därför är det här med lovsångsledare i Gamla testamentet, det är jätteviktigt. Så att man utser leviter som ska leda lovsången. Nu kopierar vi inte det, men det visar hur viktig lovsången var. Och saltaren är ju full av lovsånger. Sist vill jag bara säga då det sista här. Det är tjänsten. Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom. Tjänsten är en... Jag kan säga att Luther använder det uttrycket att vi är som rör. Och så har vi en kallelse, en uppgift. Och i den tjänsten, då får vi göra det med Gud för ögonen i Herren Jesu namn. Och då är han med i detta när vi har fått en kallelse. Är jag förälder så har jag en kallelse att vara förälder. Och då tillför Gud mig det jag behöver för att vara förälder. Är jag lärare eller jobbar jag på ett företag, så tillför Gud det jag har fått i uppgift att göra. Så att det kan vara bra att ha med sig det, att tjänsten är någonting som Gud har gett oss. Och den hjälper oss också att motarbeta kanske olika själviska drag. För i tjänsten får man göra något för andra. Och det driver fram goda gärningar som vi är tvungna. Man serverar mat till exempel på ett fik. Då får man göra en god gärning. Och då är det en tjänst, en gudstjänst som vi utför och som vi får ha med oss och tänka på. Så det var de sakerna jag ville bara lyfta fram från från Kolosserbrevet 3. Kom ihåg vem du är, att du är ett kungabarn, att det är något otroligt stort. Och målet är att se sikta på att söka efter Kristus, efter Jesus, så att det blir en doft av Gud och att det får prägla vårt sätt att tänka. Vad fyller jag mitt liv med? Och bli vad du är, klar dig den gamla människan. Vi nämnde sexualiteten, materialismen och vårt tal. Och klä på den nya människan. Och det handlar egentligen om att leva ett liv i kärlek. Och så vi söker oss tillsammans med Jesus. Vi tystar den gamla människan genom att bekänna, erkänna och bryta med. Vi ska inte fylla på för den gamla människan. Vi hör ihop med varann. Och det är viktigt. Vi behöver varann. Den kristna gemenskapen. Vi behöver höra Gud tala och vi behöver sjunga om det. Och så får vi tjäna i vår vardag. Det var en man, en präst som jag känner ganska väl. När han läste teologi så hade han så mycket undringar om det här med Gud. Och han hade en ganska mycket tvivel och då gick han till en själavårdare. Och då sa den här själavårdaren så här till honom. Du, jag tror faktiskt att du behöver göra någonting för andra människor så att du kommer ut att du är så upptagen av dig själv och ditt. Och i hans fall var det så att han var så upptagen av sina egna tankar och sitt liv och hur han tog sig ut och han uppfyllde. Men det bröts av att han fick göra något för andra. Och han erkände det att det var det bästa rådet han kunde få. Jag kallar att leva för andra. Och Martin Luther säger i sin kommentar till första Petrus brev. Vi rycks inte upp till himlen för att vi är kallade att leva här. För att älska de medmänniskor vi har att göra med. Vi stannar där. Vi ber. Herre, vi tackar dig för att du har flyttat in i vårt inre. Vi tackar dig för att du vill bo längst inne i mitt hjärta och prägla mitt liv. Jag vill be dig att det mer och mer ska få prägla mig. Mitt sätt att tänka, mitt sätt att handla. Låt din kärlek få fyllas i mitt liv och låt mig få vara ett redskap för din kärlek till andra människor. Du ser var och en av oss vad vi kämpar med och jag ber dig att du möter oss just där vi är. Att du hjälper oss att tänka och handla utifrån det du vill leda oss till, utifrån din goda vilja. Vi ber om detta i Jesu namn. Amen.